Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Vet du vad jag ska äta nästa vecka? Fransén. Har du varit där?
Ja. Var det i somras?
Var det bra?
Jag och morsan. Jag bjöd henne på. Det blev hennes morsdagpresent.
Jaha, fan vilken fin morsdagpresent.
Ja men det faktiskt, det kände jag att det...
Det... Var det så bra som man tror då? Eller var det skitnödigt?
Skitnödigt var det inte. Det är nog det mest avslappnade krogen. Skitgott rakt igenom. Jag och morsan blev aspackade. Vi satt till liksom 4 på natten typ. Jag slog rekord i att äta madeleinekakor. Jag åt 78 stycken.
Vad är det, en sån madeleinekaka?
Madeleinekaka är sån här små sockerkakor. Nej, sockerkakor. Ja. Som kommer nyfriterade. Vad sa du?
Som snäckor.
Exakt, som är doppade i socker. Det var de godaste madeleinekakorna. Men jag tror så här. När du går in i en krog och tänker att okej, nu förväntar jag mig att äta det godaste jag någonsin ätit, så kommer du aldrig leva upp till dem.
Jag tycker ett problem med sådana här långa menyer också, att jag hinner bli för full.
Ja, men så är det ju.
Och så sista rätterna var, sitter du proppmätt dyngrak och bara här är en entrecote från bla bla bla, och man bara så här, slänger
tack,
i sig
snälla,
en dyngrak asmätt.
Jag kan säga, jag brukar komma ihåg i minsta detalj vad jag äter. Jag minns inte Fransén middagen så mycket liksom. Fan vilken risling det här var.
Var inte bra eller?
Den var ju magisk.
Det är
men jättekonstigt att stå upp och ner.
Dricker du inte bärs för att du liksom deffar, eller dricker du bara allmänhet?
Nej, jag tycker inte om öl. Jag tycker inte om läsk. Jag dricker inte saker med bubblor i. Det fräter på tungan.
Fan vet jag är precis tvärtom. Jag dricker ingenting som inte har bubblor.
Är det sant? Ja, alltså vad sjukt.
Om jag vaknar på natten och måste ha vatten, då går jag liksom rätt upp i SodaStreamen. Alltså jag måste ha bubblorna.
That's insane. Men jag kan nog vara den enda italienaren som inte tycker om Peroni liksom.
Ja, verkligen. Jag sa ju till dig att vi skulle dricka Peroni. Du sa att du tyckte det var gott.
Nej, bara för att jag sa det att jag tyckte det var gott. Jag sa, okej. Det är ingen idé att sitta och börja argumentera emot. Nej, men jag dricker, det är bara negativ energi liksom.
Ja, det är bra. Det är bra att du tänker på det.
Fitzante, vad säger man i Italien?
Ja, det heter något sånt där. Det är roligt att vi säger ju fitz som en prutt. Alltså en fitz i en prutt.
Så
det är
okay.
Roligt när vi säger fitzante. Det låter som en pruttig.
De säger alltid det. Aquafizzante.
Ja, men just det. Vad fan kan det... Ja, men det kanske är... Alltså bubblor på...
Men jag tror att det är liksom alltså bubbelvatten i aqua... Eller agua heter det va?
Aqua.
Aqua.
Nej, agua är spanska.
Ah, okej. Okay. Aquafizzante aqua, tror jag han säger.
Aqua con... Congas är på spanska. På italienska con... blir det... Inte, jo, det kanske är, fan, jag är så dålig på det.
Jag har en minne av när jag var i Italien, min mamma, när jag var liten, jag tyckte hon var så jävla pinsam, för hon beställde alltid aqua singa, singas, singas.
Singas, det är
spanska. Alltså noll gas.
Ja,
men det var så cringe, för att jag fattade att det var inte rätt att säga.
Jo, men
man vill ha stilla vatten.
Jo, men i Spanien säger man aqua singas.
Ah, okay.
Man gör det faktiskt.
Men inte i Italien?
I Italien säger man aqua normale.
Aqua normale.
Och sen säger man eller senza gas.
Okay.
Sen har jag fått höra... Det här är ju nu innan jag kom precis hit. Så igår satt jag på middag med en kompis som älskar den podd.
Ja, trevligt.
Det var också han som tipsade mig om att lyssna på ert avsnitt när ni pratar om mig.
Ja.
Och det kan jag bara säga, det är ju fan det fina ordet man kan få alltså. Fan vad fina ni är.
Ja, men det tycker vi verkligen.
Nej, men alltså, det,
från är vi igång eller rullar vi?
Vi rullar.
Ja, men från mitt hjärta, tack alltså. Ja, men och det där är så här, jag har så dålig koll på poddvärlden generellt. För jag har liksom aldrig hört... Nej. Jag har till och med själv haft podd.
Ja, du har haft podd,
som jag inte ens har lyssnat på. Alltså, så här, jag gick dit och pratade en timme med min polare. Och sen gick jag därifrån. Men min mamma podd, min syrra podd. Du vet, de flesta har ju podd.
Ja.
Eller, nej, min Bianca har inte podd. Men, och jag är så dålig på att lyssna på det.
Mm.
För att jag förstår inte hur folk har tid att lyssna på poddar. Jag är avundas människor.
Men vad gör du när du inte har, när du helt själv inte gör någonting?
Du lyssnar på musik. Eller på mina demos.
Ja, men det är ju rimligt. Och förmodligen skulle man må bättre om man lyssnar mer på musiken än man säger med dåliga poddar.
Fast sen tipsar jag ändå om den här podden. Och alltså, finns det en bättre podd än två personer som sitter och pratar mat? Nej.
Nej, jag tycker inte heller det.
Jag tycker det är helt magiskt. Ja. Men sen sa han att jag skulle då berätta om en pastarätt som jag tycker är väldigt god.
Mm.
Och det är ju en en fettuccine al ragù.
Ja, ragù.
Ska du berätta om den?
Den jävla italienskan, vet du.
Nej, men det här kom
så
då.
Så fort man har lite blod i sig.
Ja.
Så måste man säga
fettuccine al ragù.
Men vad säger
man? Ni har tydligen sagt att man säger inte ragù, man säger ragù.
Alltså jag sa ju så här. Min teori är, om du har 1% italiensk blod i dig så får du inte uttala ragu, då heter det ragu.
Ja, men ragu är riktigt svennebanan. Nu gör vi en jävla ragu.
Men det roliga är att man kan ju säga så här. De kan säga liksom så här, farfalle.
Ja, farfalle.
Med ragu.
Farfalle con ragu.
Ja, men vi fick också skit för att vi säger tagliatelle. Man säger, ja, men det tagliatelle.
Ja. Ja, men inte, alltså det är väl just det här med, jag har kommit fram till att jag är över 50% italiensk. Jag är 65% eller något sånt där. 60% italienare kanske.
Alltså din mamma har...
Min mamma är italiensk blod. Min morfars mamma var halvitalienska.
Aha.
Hennes pappa då, Gustavo Cenna, han kom till Italien. Han kom till Sverige på 20-talet.
Okay,
något sånt där. Och han kom från en liten by som heter L'Aquila utanför Rom. Mm-hmm. Så jag tror att det är därför jag har otroligt mycket passion för just romersk mat.
Mm.
Jag är den enda i hela släkten som har det.
Och då är ju den här carbonara som vi ska prata om idag.
Carbonara som vi ska prata om.
Supervanlig. Det är väl Rom, Lazio.
Det är ju verkligen Lazio-Rom-regionen. Ja. Men min pappas släkt kommer ju från Syditalien.
Ah, okay.
Så min farmor, hon har ju grädde i sin carbonara. Hon skiter fullständigt i vad traditionellt mat ska vara. Men just det där att ni vet, julafton, Leiro Lufsen, så kommer ju han då. Vad var det detta? Mm. Jag ska giva dig på moppo. Det är alltså min gammelmorfar.
Ja, det är han som gör den.
Som gör den rösten.
Ja, roligt.
Och han härmar alltså sin svärfar som är då Gustavo.
Aha.
Så att det liksom ligger till mig i morsans släkt. Denna natt, denna härliga natt, så vi
kallar mellan natten. När vi började förstå att vi kommer vilja ha lite gäster, då var ju du prio ett.
Ja, det var.
Och det är också för att vi båda har sett, vi vet att du är så jävla matintresserad.
Mm.
Men sen såg vi också, har vi båda sett första avsnittet av din jättemysiga serie Benjamins.
Mm.
Och där öppnar du ju med att laga en carbonara.
Ja.
Och då är det så här, då lagar du den och du enligt konstens alla regler, det ska du få berätta om sen.
Mm.
Vi ska gå igenom, alltså vi går ju alltid igenom rätten från början till slut.
Skitkul.
I det här avsnittet. Ja. Men du lagar den här och du är jätteambitiös och jag förstår att det måste ha varit, alltså det är team och det är press och det var första avsnittet, jag vet inte om ni spelar in i rätt ordning, men skitsamma.
Mm.
Men det är ju nervöst.
Mm.
Och sen så blir det ju inte så bra.
Nej.
Alltså du pratar om att det blir för salt.
Ja.
Och en stor del av din älskvärdhet här är att min teori är att hade det skett med någon annan tv-kock, hade det varit liksom, så att Moberg hade haft det här programmet, då hade han skällt ut någon stackars praktikant, gjort om allt, pausat inspelningen och fått till den igen, medan du bjuder på, den blev för salt. Och så garvar du åt det.
Ja.
Och det är därför man älskar dig så mycket.
Nej, man kanske hade lite grädde i bara.
Men jag tycker att det är så här, det är
inte
tydligt på just det. Nej, men inte för alla i den här jävla branschen. Många skulle liksom sparka folk och säga såhär, skylla på någon annan.
Inte sparka.
Vad fan, det var absolut, vi drack mycket vin och det klipptes ju bort mycket eftersom att vi spelar in varje avsnitt väldigt många timmar.
Ja.
Alltså det är otroligt många. Det är liksom, de gästerna kommer in vid 2-3 tiden på eftermiddagen.
Mm.
De lämnar oftast vid 1-2 på natten.
Oj, okay.
Det är en väldigt lång tid.
Ja, liksom. Vad mysigt.
Skitmysigt.
Gör ni ett om dagen?
Vi gjorde ett om dagen för att jag låg sjuk i corona i 3 veckor. Så de 3 veckorna där vi skulle ha spelat in var ju tvungen att tryckas in på. Liksom. Så det blev väldigt mycket den perioden. Men jag menar så att det är liksom Thomas Sjögren. Just i det avsnittet så hade Thomas Sjögren med sig havskräftor, vodka och kaviar. Vi drack grön chartreus.
Vi har ju en grej på podden som heter Veckans hack.
Okay. Och
från det avsnittet så har han tagit då Thomas hack där med att liksom stoppa in en plåt i ugnen och sen lägga pizzan på den.
Exakt.
Upp och ner. Det var fantastiskt.
Eller
det
var väldigt bra.
Ja, men det är kul att kunna få folk att liksom laga ändå en hyfsat bra pizza hemma utan att man ska behöva köpa en pizzasten. Exakt. Eller att man måste ha 450 grader i ugnen. Alltså, du vet,
men körde ni bara fullt liksom, 300 liksom?
Ja. Ja. Alltså en napolitansk pizza som är ju den alltså originalpizzan, den ska ju vara i ugnen i 90 sekunder. Mm. Det fattar man, det går ju inte att göra.
Nej, då måste det vara varmt.
Då måste det vara jävligt varmt. Men våran pizzadeg är ju gjord på surdeg också.
Ja.
Så det gör ju att den kan ju gå i 2-3 minuter.
Ja.
Så att den blir krispig. Den har en liten annan textur.
Alltså det är
textur.
Godare egentligen.
Jag tycker det.
Alltså jag har ju lite problem med just napolitansk pizza.
Jag håller med.
För att jag vill ta en slice.
Ja,
jag och det men går alltså, inte. Allting bara rinner ner liksom.
Så här, Joey's Pizza i New York. Det är en av de mest kända liksom, små pizza diners. Eller,
men,
så
här,
nej, men det är en liten. De finns olika, men det finns en just som är originalet. Som du vet, det hela väggen är bara bilder på. Allt ifrån Robert De Niro till Tom Cruise eller till Aretha Franklin liksom, som har varit där och käkat pizza slice. De har kört samma recept och det är ju den här Ninja Turtle-pizzan. Ni vet, det knäcker till när du bryter. Den faller ner på slutet och det är sån här riktigt cheesy ost. Mm. Det är inte en klump mozzarella. Fast, liksom. Och just napolitansk pizza, då måste du ju äta den. Det finns två för mig. Mm. Napolitanska pizzor. Det är margarita och marinara.
Mm.
Och det är liksom en margarita, då är det fior di latte, tomat och basilika.
Mm.
Och sen marinara är bara vitlök och torkad oregano.
Just det, och tomatsås då. Och marinarasås då, helt enkelt. Ja.
Och den ska ju liksom, det ska ju smaka fluffig deg.
Mm.
Som, den liksom, den är rätt vattnig, det rinner. Mm. Men det är en upplevelse, det är historia mer när du äter det.
Man ska äta rätt snabbt också.
Jättefort.
Alltså för det är det som problemet man beställer hem från så här med normale.
Ja, men det går
alltså,
inte.
Det går ju inte.
Nej.
För det är just det här, den svinvarma ugnen. Och sen så blir de här stora bubbliga kanterna, luftiga kanterna, de säcker ihop liksom också om du väntar med den.
Och så blir det bara en deg som typ där gästen växer i magen istället för i ugnen liksom.
Det är otroligt mycket med italiensk matlagning som är just där. Du måste äta den direkt.
Ja, men karbo är ju precis likadant. Karbo är, och det är på både gott och ont.
Ja.
Det är inte kul att laga karbo när du lagat folk, för att du vill ju själv äta den.
Ja, man blir också väldigt stressad. Jag märkte det på det så programmet.
Ja.
Alltså här, nu äter ni.
Ja.
Alltså så här, vet du, folk kan ju sitta så här och börja snacka om det annat och vänta i 5 minuter med att liksom.
Och så klagar de på, den var rätt torr. Ja, men ni åt den ju inte när den skulle
ätas. Det är fan det värsta som finns när man lagar mat åt folk. Och de bara, jag måste bara gå på toa. Men ställ fram
en timma på toa.
Ja.
Och så ska du gå på toa. Nej, jag precis har ställt fram maten liksom.
Men det där är ju också, det är det som är carbonarans på något sätt. Vad ska man säga, gåta eller stora utmaning är den där alla med nytt grejen att få till krämigheten och det finns en massa olika sätt att nå dit fram, men det är det vi ska prata om så här, steg för steg.
Ja.
Men ska vi börja med liksom, du vet kanske 5 olika historier varför den heter carbonara och var den kommer ifrån, eller det finns ju så många sanningar här.
Italien är ju ett land av olika historier och de vill, alla regioner och städer vill ta åt sig äran för det mesta och de har kommit på det eller så är det, alltså så här, ragu då, inte ragu, ragu. Det finns ju olika raguer i varenda liten by.
Ja.
Det finns liksom ragu igen,
ja, men
genovese,
det,
bolognese, napolitana, napolitano, alltså det är liksom det är oändligt. Men de i lilla byn då tycker att deras ragu är den bästa.
Mm.
Det finns ju ingen som säger att den bästa är det här. Precis med carbonara är det lite så att fast de har grädde i så tycker de ofta så här, men eller bara i Rom så kan det vara ena kocken på ena gatan tycker att nej, men det ska vara pancetta. Den andra säger nej, det ska vara guanciale. Eller så säger hon där borta, hon har pecorino och parmesan.
Exakt.
Och hon är dum i huvudet för att han som är där borta, han har ju bara pecorino. Ja. Men hon på andra sidan kvarteret, hon har ju bara parmesan. För att, alltså, det är liksom, det finns inget rätt eller fel.
Vad är skillnaden på pancetta och guanciale?
Guanciale. Nej, men så här, pancetta kommer ju från magen.
Exakt.
Den är, nu ska vi se, den är lufttorkad.
Ja, men det är
fan,
men alltså så här. Luft. Jag ska stänga av ljudet här.
Precis, kolla, den är lufttorkad.
Ja, men jag har så här. Guanciale är ju då det är ju griskind ju.
Griskind.
Och den är liksom ganska lik ju pancettan.
Den är lik i smaken och sådär och sättet den görs på.
Men guancialen liksom den torkas med salt, peppar och liksom,
peperoncino
och rosmarin och sage, vad är det? Det är
salvia
precis. Och garlic.
Ja, den har massa kryddor i.
Och liksom den är aged for months.
Mm-hmm.
Pancettan är då belly of the pig, som vi sa.
Magen.
Just det, den här, den torkas mycket längre. Pancettan.
Ja, den tågas länge. Ja, men den brukar vara, nu när du säger, den brukar vara lite
och
hårdare.
Den är också cured, alltså den är liksom torkad i en saltlag typ, ja, också. Den är mycket, mycket salt än vad en guanciale är.
Ja, alltså det kanske är när den lagras så. Ja. Men en guanciale är minst lika salt, ja, som en pancetta skulle jag säga.
Ja, okay,
ur ett smakperspektiv, ja, bara. Men det som skiljer en bacon ifrån en pancetta, ja, guanciale är att du kan äta det rått. Pancetta och guanciale är ju liksom, det är ju en delikatess när det kommer till skärk också. Det finns ju lardo, vet du vad lardo är?
Gud, det är bara,
det är
fett,
bara fett.
Det är egentligen nästan bara, det är 90% fett.
Och det kommer från ryggen på grisen.
Ja, och lardo är ju likadant. Det är också en skärk, kan vara. Men jag brukar använda lardo när jag ibland gör tomatsås. Och bara skära ner liksom jag ber skärken strimla ner tunna, tunna skiva lardo. Så låter jag det bara ligga och smälta ner i pannan. Så får det bli fettgrunden på en à la vodka eller en tomatsås.
Och jag kan också, samma sak där, skära lardo väldigt tunt och lägga på en köttbit så det smälter in.
Ja, det är sen finns det en delikatess i en sån här typisk italiensk familj. Och det är ju rostat surdegsbröd. Ja. Världens fetaste klicksmör.
Mm-hmm.
Och sen lardo.
Åh gud, vad gott.
Och sen ju längre ner du kommer, då blir det att man byter ut lardon mot en sardell.
Ja.
Lite citron.
Ja, för fan. Ja, det käkade jag på Nizza här nu. Just med sardellen och citronen. Det är ju fantastiskt alltså.
Det är jävligt gott.
Men vart var vi?
Sardellonara.
Han var sugen blev. Vi borde äta.
Jag trodde vi skulle sitta här och liksom laga en karb och
Ja, det var smartare ju. Ja,
vi skulle gått vidare
vad, vi ska prata om sen om också karbo i stan, vad vi äter.
Det tycker jag ju. Ja. Och bara säga bacon, som skillnaden är den också ofta rökt. Ju.
Rökt, ja.
Det är det som gör att man inte ska ha i en carbonara, tycker jag.
Nej.
Så det smakar ju helt annat.
Helt annat. Alltså, också, vi ska ju komma in på det här, men för mig är det skillnad på, och det sa jag också, det är skillnad på knaprigt och krispigt. En guanciale eller pancetta som steks på låg värme i fett blir oftast, i en carbonara vill du ha en krispig. Krispig är alltså när du går från fettet, tar det igenom hela vägen ner till botten av fläsket, och det kommer kännas så här. Du är på en resa. Knaprigt, det är det här. Du får liksom en tunn liten. Det är väldigt mycket diner, amerikansk
frukost.
Det är
bacon,
det är bacon. Det vill man inte ha i en carbo. Du kan absolut toppa med krispig tunn guanciale som är knaprig. Men du vill få den här fettbomben, explosionen i munnen, där det knastrar till och det bara puff, smäller ut fett som smakar rom.
Så vi går igenom vad man behöver till en carbonara, så har vi det gjort. Man behöver då guanciale eller pancetta.
Så här.
Ska vi köra guanciale?
Vi säger guanciale för att det är en upplevelse när du får guanciale.
Det finns på liksom välsorterade butiker.
Och i Stockholm, som vi är lyckligt lottade att bo i, så finns det i nästan varenda matvarubutik.
Ja, men jag tror det finns i de flesta liksom så här stora ICA Maxi, liksom köttdiskar. Liksom.
Ja.
Så det behöver man. Man behöver ägg. Man behöver... pecorino.
Ja, men man behöver väldigt bra ägg.
Ja, bra ägg. En mörk gula.
Ja, men också bara så här väldigt, du får lägga ner en liten spänn, ekologiska ägg. Just med tanke på att du har 5 ingredienser.
Ja, exakt.
Så fokusera på att köpa bra råvaror. Så att så här, om du ska laga en carbo hemma och du bara, men det fanns inte, så jag köpte bacon, parmesan och vanliga ägg. Gör inte en carbo då, skulle jag säga.
Nej, exakt.
Gör något annat då.
Men vad sa vi? Vi sa
guanciale.
Svartpeppar, ägg, pecorino.
Ja.
Jag gillar ha lite parmesan i också.
Absolut.
Och sen då en pasta. Jag gillar också spaghetti. Du gillar att göra en penne.
Nej, en spaghetti blir väldigt lätt torr när du gör en carbo. För att just spagettin klumpar ihop med såsen, så att när du väl drar igenom gaffeln så brukar det oftast bli, ju längre den står, desto mer klumpig blir den. Du har lättare att hantera en carbonara med tortiglioni eller rigatoni eller mitsamanike. Men jag skulle säga generellt bara en torkad pasta till carbonara. Jag skulle inte använda färsk pasta och göra en carbo, just för att äggen bidrar med så mycket krämighet ändå. Men jag skulle säga att här gör många fel när de ska då köpa pecorino. Är att de liksom köper en pecorino, så köper de pecorino sardo till exempel. Och pecorino sardo är en mjuk fårost. Vad du behöver för att kunna få den här intensa saltsmaken från pecorinon, men också kunna binda såsen, är att du behöver en torr ost. Parmesan är perfekt då, för att den är torr och hård. Så att parmesanosten bidrar med liksom textur när den smälter ner i äggkrämen. Den här mjuka, då, det är ju nästan som att köra ner en gruyère i en carbo. Den har lite för så här vuxen, lite fin smak. Det vill du inte ha. Du vill ha pecorino romano.
Exakt.
Som kommer då från Rom.
Ja. Och den är ju, det är ju som sagt, skillnaden med de här två, de är ganska snarlika i grunden ju. Parmesanen och pecorino. Pecorino är lite, ja, det är som sagt får som säger.
Ja.
Och parmesan kommer från kossor. Så är det. Och kan man säga att jag tycker nog att pecorino har lite mer sälta i sig?
Den har mycket mer sälta.
Det måste man ju säga.
Alltså parmesanost, det är ju, för mig, jag har aldrig tyckt att parmesanost är särskilt salt.
Ja, lite har det, men absolut.
Jo, men inte på det sättet att så här, du behöver inte salta för du har massa parmesanost i. Parmesanost för mig är så himla tydlig smaken när det kommer till nötighet. Och att den har en väldigt tydlig parmesansmak. Ja. Pecorino, absolut, det är också en tydlig smak, men pecorino bidrar med sälta.
Exakt.
För mig kan pecorino vara istället för salt.
Ja, exakt.
Men parmesanost tycker jag inte i samma sätt istället för salt.
Och pecorino är ju inte lagrad lika länge som en...
Jag hade ingen aning om att det ena var fårost och det andra var...
Jo då. Den är oftast vitare också, pecorino.
Ja, okay.
Parmesanos brukar vara lite mer så här nötbrun, eller lite åt det beigeare hållet.
Och den här rätten, vi räknar inte upp att man ska ha salt i den rätten. Och det behövs ju inte adderat salt. Vi har både guanciale och pecorino.
Ja. Och sen, här kommer den här saken som jag tror i varenda recept... När det kommer till carbonara. För det här är en rolig sak med så här, hur recept skrivs. Och vad alla YouTube-videos när de pratar om pasta generellt. Så brukar de bara säga att de blandar det med såsen. Eller koka pastan tills den blir al dente. Så allt sånt tar de koll på. Och så missar de en sak. Och så missar de att säga att det ska saltas väldigt mycket i pastavattnet.
Ja.
Men när det kommer till carbonara. Då är det som att det är någonting alla har gemensamt. Man ska salta mycket i vattnet. Och det är egentligen tvärtom.
Ja, det är om det
är någon, rätt du inte behöver salta så mycket i pastavattnet, så är det en carbonara.
Ja.
Och där fattar jag, jag lovar dig, varenda recept som står i svensk receptbok, så står det, glöm inte salta pastavattnet. Och det är så här, nej men snälla rara, vi har som du säger, guanciale, pecorinoost, och ibland har man då parmesan.
Ja.
Det räcker.
Ja.
Du behöver inte, såklart du ska salta pastavattnet, för att pasta är gjort på mjöl och vatten.
Ja,
så du behöver ju smaksätta det. Men inte så att det ska bli en kallsup.
Nej.
Det är om du gör en tomatsås som är söt och du behöver väga upp det. Liksom. Så att där kan jag säga till alla som ska testa på en carbonara med guanciale eller pancetta eller med pecorino och parmesan. Ni behöver inte liksom gå lös med pastavattnet. För att jag känner så många krogar i den här stan som, av italienare som brukar få tillbaka en rätt när de gör carbonara för att gästen tycker att det är för salt.
Aha.
Och det är just för att man är rätt ovan vid att guanciale är så salt i sig.
Var det det som hände i ditt program?
Det som hände i mitt program, fast den var för salt.
Ja, men vad var det som gjorde den för salt då? Alltså,
jo, men det var... Alltså, gud,
var det bara feeling att du stod och bara saltbejade sönder skiten?
Nej, men jag vill inte liksom kasta skit på någon.
Nej, men nu ska någon praktikant sparka så här.
Nej, men Thomas Sjögren som var med,
med
min kompis. Och vi är ju liksom, polare.
Årets kock 2020.
Årets kock 2020. Nej, inte 2020.
Nej, 2019 kanske.
Nej, länge sedan.
Va?
Alltså, Thomas han var 23 när han var årets kock. 2015 tror jag var.
Jaha,
men sen vann han ju Kockarnas kamp 2018 och sådär. Men jag bad honom att salta vattnet.
Och när det blir en kock salta, då blir det salt.
Ja, men då blir det ju salt, för att han är en kock, han vet vad han gör. Men jag glömde liksom säga att just i en carbo så behöver du inte salta lika mycket. Sen så tog jag fram pepparkvarnet och saltade sönder den här skiten.
Men det var fel.
Men det var ju inte pepparkvarnet, det var ju saltkvarnet.
Ah,
och sen ska jag vara helt ärlig och säga att som sagt, vi hade druckit lite vodka, lite grön chartreuse. Jag hade ju inte superkontroll över den här carbon liksom, som jag brukar kanske ha.
Nej.
Vi
Vi är den här veckan sponsrade återigen av våra goda vänner på Pilsner Urquell.
Flytande bärnstenen.
Mm. Ölet som kommer från pilsen i Tjeckien.
Mm. Det är världens första pilsner.
Det vet vi alla om.
Ja, det bryggdes första gången 1842. Sen dess så bryggs det med samma ingredienser och metoder.
Det är det som är skillnaden.
Ja.
Alla andra ölmärken har, du vet, om de har vad som helst. Så har de liksom bryggerier i olika länder.
Ja.
Alltså vattnet smakar olika på olika platser.
Så är det. Det är också så att det som kännetecknar pilsner är ju också... att dels är det gyllene färg.
Jajamän.
Men det är också skummet.
Mm.
Skummet är viktigt. Vitt och krämigt skum som balanserar smaken. Skummet är viktigt för den här ölen. Dels för smaken, men också fyller skummet funktion av att hålla ölen kall.
Exakt.
Och kolsyrad till sista klunken.
Och det här är ju någonting när man går till en, liksom en ställe som har pilsnerurquell. Så har de alltid en pilsnerurquell certifierad tapster. Som genomgår liksom de är en ölmästare kan man säga.
Ja.
De genomgår en 4-dags utbildning där de lär sig allt om ölet och just det här liksom hur man hanterar och häller upp och allting.
Mm.
Och det här, de har ju en guide också hur man ska hälla upp. Det här är ju någonting som vi pratar mycket om.
Ska vi gå igenom den?
Men det tål att upprepas.
Mm. Nummer 1 då, skölj alltid glaset innan upphällning.
Mm.
2, håll glaset i en 45-gradig vinkel när du häller upp första hälften av ölen.
Sen upp i 90 grader.
Rätar du upp glaset. Häller ölen i mitten av glaset för att få en fin skumkrona. Och hur tjock ska skumkronan vara, Niklas?
Ja, men 3 fingrar typ.
Exakt. Pilsner Urquell lanserar inom kort en, som vi brukar säga, kortburk på 33 centiliter.
Mm.
När du dricker Pilsner Urquell så vet du så här, ja, det här är originalet.
Mm.
Man måste också vara över 20 år och alkohol är beroendeframkallande och för guds skull, drick med måttfullhet.
Klart. Tack, Pilsner Urquell.
Tack.
Men ska vi gå igenom från början? Nu sätter vi igång här. Vi ska laga mat. Vad gör man då? Om man tar fram sin panna. Tar du liksom en... vad har du för panna? Nummer 1. När du
jag har en sån här... jag hittar inte ord.
En sotös kanske?
Nej, eller en traktör? En traktörpanna tror jag det är.
Ja. En raka kanter liksom.
Nej, då är det inte en traktör. En sån här bucklig, stor, silvrig. Vad
heter det är väl en sån vi använder.
Är det en sotös?
Ja, men Oskar...
Fan, det kanske det är. Jag är så dålig på namn. Och jag har känt de senaste 3 dagarna. Jag har svårt att hitta ord.
Det är för att du är full hela tiden.
Nej, men nej. Det är för att jag är drankard. Nej, men det kanske är en sotös faktiskt som jag har. Jag hade ju min stekpanna i programmet. Och den har jag fått så mycket frågor om.
Ja, men det är en sån som liksom kan swoosha sig där.
Det är skitmysigt. En sotös är det jag har.
Det är en sotös där.
Ja,
men det är det bästa.
Som är också,
det
är den är, jag fick den från Italien. Så den har ju liksom bucklor och sådär.
Ja, okej. Okay, men det är det bästa ju.
Alla trattoria-kök.
Kan man swisha det bra?
Ja, men jag skulle säga på med den på spisen. Ingen värme. Sen... det här är ju så här, carbonara är ju liksom, man kan göra på flera olika sätt. Så jag tänker att vi bara bestämmer att göra ett sätt. Så kan vi prata om...
Nu är vi på ditt ultimata sätt.
Jo, men jag har inget ultimata sätt. För du vet, det är ju perioder. Det är som aglio olio. Du vet aglio olio, spagetti aglio olio. Det är ju en vegansk rätt från första början, vilket är ju väldigt kul. För att det är min favoriträtt på jorden, tror jag. Efter carbonara.
Det är ägg i pastan.
Det är ju inte det. I torkad pasta så är det ju bara durumvete och vatten.
Okay.
Det är oftast färsk pasta som det är ägg i. Så att, och aglio olio är ju vitlök, chili, olivolja och persilja.
Ja.
Och där kan jag också gå. Ena veckan tycker jag om att ha smashad vitlök.
Ja.
Andra veckan tycker jag om att ha tunn. Tredje veckan gillar jag att vitlöken får lite nötig smak.
Ibland så vill man bränna av peperoncinon, ibland vill man ha på toppen.
Exakt.
Ja.
Vill man ha persiljaolja eller vill man bara... Vill
man dra med persiljan i själva oljan? Vill man,
Det finns en regel och det är väl att det ska vara spaghetti.
Ja.
Eller linguine. Liksom.
Fan gott det är.
Det heter ju i Rom, det stavas A-J-O.
Ja.
Och sen O-J-O.
Ja, okay.
Det är så slang. Ajojo peperoncino.
Kommer inte ens ge mig på att försöka
det var ajojo.
Men vet du vad jag gillar med den också?
Nej.
Om vi ska, nu glider vi åt sidan.
Ja,
det gör vi ju i den här podden alltid. Det är så det måste få vara.
Ja.
Men med den här allolio. Så uttalar jag den.
Allio.
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 Det är vitlök.
Ja.
Och sen olio.
Allio, olio.
Ja.
Du fick nästan till. Och det har jag uppskattat de gånger jag ätit det.
Mm.
Det är att det nästan känns som man har stekt på pastan. Förstår ni vad jag menar då?
Ja.
Att pastan blir nästan krispig.
Ja.
För att man kör den så hårt i pannan. Och det är inte massa grädde och grejer. Men det känns som att när jag var liten åt jag ibland stekt pasta dagen efter.
Morsan bara,
vi steker lite pasta och hej och hå. Och då blir det nästan lite knaprig.
Mm.
Och precis innan den blir knaprig så blev din.
Ja, okay,
och det var så jävla vackert.
Ja, det är bra.
Och det upplever jag inte i så många andra pastarätter.
Nej, så är det. Hade du pastavatten i?
Ja.
Ja, men det är bra.
Ja, men det hade jag.
Tyvärr, nej, det hade jag inte alls, för jag råkade ju stila av allting. Så jag hade bara i vanligt vatten.
Guffade lite där.
Men det blev bra
ändå. Alioli får vi prata om inte. Där kan vi också gå
Ja, för det är ju otroligt.
Nästa torsdag.
Men man tar sin sotös. Om man tar en sotös så funkar det med stekpanna, ja, givetvis. Absolut, men sotöset föredrar. Eller en traktörpanna som jag har. Som har lite mer raka kanter.
Ja.
Man sätter på sin platta liksom på medelvärme. I med sin tärnade guanciale. Där finns det också olika teorier på. Vissa vill ha lite större bitar med fläsket. Och vissa vill ha smått tärnat.
Ja.
Vad är du för någon sån där?
Ja, men jag skulle vilja säga så här klassiska lardons. Som man säger på franska. Och det är väl att man skär dem i liksom kanske men 1 centimeter skivor. Sen kör de antingen... Jag skulle nog köra just... Carbonara skulle jag ha sån här långa...
Du vill ha lite avlånga. Liksom, lite kanske avlånga. Typ 3 centimeter långa och kanske 1/2 centimeter tjocka. Liksom.
Typ. Ja. Så skulle jag nog säga.
Ja.
Man kan göra dem i små, små tärningar också. Men då vill jag nästan ha lite tjockare skivor för att man ska få det här krispet och att fettet ska bara sprängas.
Att det inte ska bli knaprigt. För om det blir lite så blir det krisp. Ja. Nej, då blir det knapert.
Då blir det knaprigt. Ja. Då blir det
Om vi ska för våra lyssnare säga ett mått.
Jag skulle säga, men precis, du sa det.
3 centimeter
avlångt.
Avlångt. Ja. Och kanske 1/2 centimeter brett.
Okej, bra.
Ungefär.
Men just varför, och det här är en bra, det är många som frågar just varför man ska ha guancialen på låg värme. Eller egentligen så ska du ju börja med guancialen på noll värme. Och sen när guancialen ligger i så sätter du på halva. Och det är ju för att fettet från guancialen ska ju långsamt smälta ner. Så att du till slut steker guancialen i sitt egna fett.
Oj.
Så du inte behöver ha olja.
Exakt.
Och du vill inte ha hög värme när du steker, för att då blir det ju bara... Det kan ju nästan bli smaka bränt då.
För anledningen är ju då, det är ganska enkelt, det är ren kemi ju. Alltså om du lägger hårt, då stänger du till den.
Ja.
Och då släpper du inte ut så mycket. Nu drar man ju ut det liksom. Vissa gillar att ha lite så god olivolja också, så att liksom den goda olivoljan blandas med fettet från guancialen.
Ja.
Men jag upptäcker alltid att olivolja är ingenting man ska steka i. För det blir lite bäst av hög hetta.
Beroende på vad du har för olivolja. Där behöver du ju en väldigt bara neutral olivolja som tål hög värme.
Ja, men neutral olja är mycket bättre. Alltså om du har rapsolja eller solrosolja, då tål det mycket högre värme. Och det smakar ingenting, men det hjälper bara till att liksom ge skjuts till det fettet.
Men har du en tomatsås, då måste du steka vitlöken i olivolja.
Ja, okej.
Okay. Rapsolja, det får bli...
Där ska jag vara jobbig och säga det. Ja, just när det kommer till italiensk matlagning.
Okej, okay, men så här då, när du ska bryna saker. Du ska ju bryna kött med aldrig olivolja.
Nej, så är det.
Men okej, här är annat. Du har rätt.
Men absolut, men jag tycker att om vi ska liksom hålla oss till den klassiska carbon,
exakt,
så behöver du varken smör eller olja. Nej. Utan guancialen då har tillräckligt mycket fett för att du ska kunna liksom få...
Just det.
Ni kommer märka när ni låter den här guancialen rinna av sitt fett, att ni kommer tro att så här, oj vänta, jag måste hälla av.
Ja.
Mm.
Och där skulle jag då komma till att man vill alltid ha, vilket jag glömde i mitt program, man vill alltid ta ifrån lite guanciale och låta svalna på papper, precis som du gör med bacon, så att du har någonting att toppa med.
Tänkte faktiskt fråga dig om det.
Ja. Och där vill du ju toppa med mer, kanske lite mer åt knaprig guanciale, men den är fortfarande krispig. Men sen kommer du vilja ha lite guanciale kvar i såsen, som liksom har fått den här äggkrämen runt omkring sig. Den blir som den här lilla överraskningen som du inte är beredd på.
Mm.
Medan den lite mer knapriga guancialen är till för både utseende, men också för att du liksom ögat visar att det här är det som du kommer få uppleva. Mm. Liksom.
Jag ska säga det till alla ni som lyssnar. Jag kommer laga exakt efter Benjamins instruktioner nu och lägga upp en tutorial på receptet.
Kul.
Steg för steg för steg. Så ni kan också följa med vad vi snackar om.
Mm. Sen spara alltid fettet.
Stäng av pallplattan, va? Så att inte den,
exakt. Ja. När du känner att guancialen är klar, du har tagit upp halva guancialen, låtit den svana på papper så att den är klar för dekoration.
Mm.
Du har kvar eventuellt lite guanciale i pannan.
Mm.
Då kör du i 1,5 till liksom nästan 2 deciliter pasta vatten.
Så då har du redan kokat pasta.
Ja, pasta är på nu.
Pasta är igång.
Ja, men det tänkte
vi. Är igång nu. Vi är igång.
Den förväntar jag mig att den redan ska...
Man ska se det. Okay. Alltså, den här rätten tar ju också ytterligare den här rätt som tar lika lång tid som pasta tar att koka.
Ja.
Alltså, från att sätta på vattnet på din kastrull till att pastan är klar så är rätten klar.
Ja. Men det är det som gör det här till en sån jävla adrenalinkick här. För att i normala fall kanske man säger att man tajmar inte pastavattnet med såsen. Såsen är klar, nu sätter jag igång pastan.
Ja, ja.
Men här är det är det som gör det så jävla härligt och spännande.
Du kan verkligen göra den på en kvart. Ja. Liksom, om du har...
Tempo. Men då har du pastavattnet från den här pastan som är någonstans halvvägs eller knappt halvvägs. Igång. Eller,
ja. Just här behöver du, ofta så väntar man ju med att ta i pastavattnet tills pastan är klar, för då har den släppt ut sig tillräckligt mycket stärkelse.
Ja.
Men just i det här fallet så behöver vi egentligen bara lite stärkelse, men också mest vätskan.
Mm.
För att när väl pastan ska i den här stekpannan, så vill du ju inte att den ska börja liksom steka i fettet. Så att vattnet är ju
kyler ner
och liksom gör så att det inte blir stekt, utan det puttrar. Sen också kokar du ju klart pastan i stekpannan, och inte i vattnet.
Just det.
Och för det där är ju så här, vissa säger då så här, man vill ha grädde i för att det ska vara krämigt. Men alltså, om du har mycket bra så att säga pastavatten med fettet, så kommer ju mer vatten du har till en viss nivå, så kommer ju osten också jämna ut det där, så att det blir
100%
grisigt. Det handlar liksom om att ha rätt mängd pastavatten.
Ja. Och då kommer vi till liksom, och det kan jag också säga att så här, svartpeppan är en väldigt stor del av carbonara.
Mm.
Och det kommer ju från att pastan heter carbonara. Carbone betyder kol på italienska. Så carbonara kallar man så här kolarhustruns pasta. Just och det kommer ju från andra världskriget. Italienarna liksom, det var amerikanare som det var ju under kriget
det var matransoner i Italien liksom.
Ja, sen just om de hade med sig bacon och ägg, eller om det var liksom de som frågade italienarna, kan ni göra någonting med bacon och ägg? Det är liksom, den historien är den finns inte. Ja,
det är
massa olika
teorier liksom. Ja. Vissa hävdar att de kom dit med äggpulver och liksom bacon, för de vill göra det, och sen så hade de gett liksom de här ingredienserna till italienska kockarna, och då hade de bara av instinkt gjort en pasta av det där.
Ja.
Av bacon och ägget. Och blandat upp det med liksom...
Ja, men det finns ju också en story om att det är så här kolminar hustruns pasta.
Ja.
För att hon lagade den, sen kom han hem från gruvan, kolgruvan, klädde av sig liksom, och det stänkte kol överallt. Och det hamnade kol på carbonara, och det såg ut som svartpeppar.
Det finns jättemånga teorier. Liksom.
Och det är väl där vi kommer till just de italienare. De är väldigt bra på...
Ja, men det känns som hela Italien bygger på så här... hur man alltså olika
man promotar något.
Alltså man säger berättelser som överlever och överdrivs i generationer, som sen blir sanningar liksom.
Det blir som det är vackert. Underbart.
Och det är jättefint.
Jag har ju trott fram tills idag.
Mm.
Och det säger ju en del om mig, men jag trodde att carbonara stod för alltså jag skäms för att säga det inför dig. Att det handlar om carbs. Att den bara är så här, det är bara pasta liksom och ägg. Alltså det är bara carbs, carbo. Men förstår du? Jag bjuder på det här nu.
Vilket är helt underbart.
Ja, men
tro mig, det finns andra rätter som har...
Det är så dumt att jag har trott
också.
Nej,
det är inte så dumt.
Men jag är 42 år.
Jo, men du kan inte veta
italienarna skulle säga så här, det här är en carb-pasta. Vi döper den efter det.
Låter det genuint att liksom säga att det är...
Nej, men det är så jävla dumt. Jag skäms, men skitsamma.
Nej, men det ska du inte göra.
Nej, vad fan.
Och det är liksom, de flesta känner ju till som har koll på carb. De känner ju till den här andra världskriget historien. Det var ju också, det finns en story om att amerikanerna, de längtade efter hem efter sitt bacon och ägg, och så det enda som fanns då var ju guanciale, ägg och lite pecorino, och så slängde de ihop det på frukosten med lite pasta, för att pasta var det som de var bäst på.
Ja, det är en vacker tanke.
Det är en vacker tanke, men var ursprungligen själva rätten i sig, var den grundar ifrån, det är ju från den klassiska romerska originalrätten tonarelli, eller spaghetti, cacio e pepe.
Just
och cacio e pepe är en spaghetti eller färsk pasta som heter tonarelli, som är en liten tjockare spaghetti. Gjort på ägg. Som är då pecorino och svartpeppar. Det är den mest trendigaste rätten i Stockholm just nu. Jag sa för 7 år sedan att den skulle bli en trendig rätt när Italy började öppna här. För att Italy i New York gjorde cacio e pepe. Och cacio e pepe i New York redan för 9 år sedan var en grej. Svenskarna är alltid lite...
Ja, men vi gillar ju att ta efter dem.
Ja. Men cacio e pepe idag i Stockholm görs ju med allt ifrån smör och olivolja till lite grädde. Eller att man har pecorino och parmesan. Men just själva grunden är ju att det är pecorino och svartpeppar som blir krämigt och blir gott. Liksom. Mm. Sen, det är liksom grunden. Det finns 4 rätter i Rom som oftast brukar serveras tillsammans, eller en efter en, i små portioner. Och det är cacio e pepe, alla gricia, amatriciana och carbonara. De serveras oftast med varsin pastasort. Du har tonarelli, alla cacio e pepe.
Vad är tonarelli? Berätta.
Tonarelli är den här tjocka färska spagettin.
Ja, just det.
Som har nästan lite åt så här, udonnudlar vibbar. Sen har du spaghetti alla carbonara. Sen har du rigatoni eller tortiglioni alla gricia. Och alla gricia och rigatoni är ju pastarör, liksom tjocka. Älskar. Och alla gricia är egentligen en cashewpeppe som du tillsätter guanciale.
Det låter som en carbonara.
Det är en carbonara utan ägg.
Ägg.
Ja, ah, ja, ja, okej. Okay. Mm.
Sen lägger du till ägg, då måste du ha, då heter det carbonara. Ah, okay. Ah. Tar du bort äggen, tillsätter lite peperoncinos, alltså chili och tomater, då blir det en amatriciana. Och en amatriciana ska helst serveras med bucatini.
Ah, okay.
Bucatini är alltså tjock spaghetti, samma sak fast torkad.
Med rör, eller
med
rör, rör.
Precis, som ett sugrör.
Ah, just det.
Så att du ska suga upp den här tomatsåsen. Med det här krispiga guanciale. Så romarna har ju verkligen sin lilla...
Ja. Äter de här fyra på rad då alltså?
Ja, eller liksom man tar in dem ihop. Eller, men rätt små portioner. Liksom. Ja, ja. Men de fyra rätterna hänger ju ihop. Liksom.
Ja. Det är lite av romarnas som, grund på något vis. Alltså, så här.
Det är verkligen det som Lazio, Rom och lite L'Aquila, men Amatrice, det är det de står för. Ja. Det är deras liksom, det är fläsket. Sen finns det en, det är ingen pastarätt, men det är en lite samma grund som heter trippia. Och trippia är, jag tror det är en... märgen eller något sånt här. Det är liksom tarmarna som man äter med,
ja,
typ med tomatsås och pecorinoost.
Ah, okay, okay.
Men jag tror att den röda tråden i allt det här, det är ju pecorino. Pecorino romano. Ja, ja. Som det är det romarna står för. Det, jag tror inte ens du hittar parmesan i Rom.
Ah,
det är,
okay.
Nu var det en överdrift. Ja, men alltså, de är verkligen, det är pecorino all the way för dem.
Alltså pecorino är inte så stort i Sverige egentligen.
Nej, alltså, och jag ska säga en sak som kommer få folk att tycka att jag är dum i huvudet. Det är att jag nästan inte ens tycker om parmesanost. För att jag älskar pecorino så mycket. Ja. Jag väljer pecorino alla dagar i veckan. Och jag kommer från, eller jag kommer inte från, men min familj kommer från en liten by i Puglia som heter Taranto.
Mm.
Och där har vi en ost som heter cacio ricotta. Och det är också en fårost som är lite hårdare och väldigt salt. Som du egentligen bara har på tomatsås eller pasta med smör.
Mm.
Och det är också samma sak som pecorino. Den är så salt och den bara liksom, det är en förhöjare. Den gör alla pastarätter godare.
Men den är hård, även fast det är ricotta.
Ja, precis. Ja. Det är en hård ricotta.
För ricotta är väl egentligen en ganska
den
gräddig...
Den är rätt mjuk och gräddig.
Ja. Fan, så det låter asgott.
Ja, men det, jag ska laga det till er en gång.
Låter
det
riktigt bra.
Och ricotta al pomodoro med cacio ricotta. Och ricotta är ju pasta öronsnibbar. Men, men nu ska vi prata om carbonara. Och då har vi då carbo, som då har vi då cacio pepe, gricia, carbonara och amatriciana. Med alla fyra olika pastasorter, tonarelli, spaghetti, rigatoni eller bucatini. Sen kan du ju pendla och göra liksom lite vad fan du vill.
Ja.
Men om du åker till Rom, så se till att testa i alla fall på varje restaurang du är på. Testa någon av dessa fyra rätter.
Mm.
Så kommer du garanterat få godkänt av servitörerna. För de kommer fatta att ah, men bra,
ja,
du har
fattat
grejen. Du har fattat grejen. Ja, bra. Liksom. Men sen kommer vi till ägg.
Ja, men nu så här, det här är ju hela sanningen i så här.
Ja.
Hur gör vi nu? Nu ska vi göra krämigheten i pastan.
Mm.
Pastavatten är på. Den kokar vidare. Man har lagt i sin pastavatten i guancialen. Mm. Den kokar vidare lite. Man ska nu riva ner massa pecorino och ägg då. Och blanda ihop det, eller hur? Vet du hur man gör det?
I en liten skål.
Mm.
Och här kommer vi ju då, det har gått några år sedan andra världskriget.
Mm.
Så att italienarna har ju utvecklat den här rätten till det ultimata. Så det beror på om vi vill gå original eller vill vi gå åt det moderna hållet. Original, då är det ju att man slösar ju inte på äggvitor. Det var ju inte så att du tog bara ägggulor. Man hade ju hela ägg.
Ja.
Vad man brukar göra, och idag brukar man nästan bara ägggulor för att man ska få det så krämigt som möjligt.
Ja, men jag tycker inte det blir det.
Nej. Så att vad jag tycker man ska göra är att man ska göra en blandning. Du gör det till en person, till dig. Då har du ett ägg och en ägggula.
Mm.
Två personer, två ägg, två ägggulor.
Ah.
Så att du har liksom ändå mycket av den äggvitan kvar. För att den ger karaktär till
rätten. Ja, verkligen. Och sen så, men jag tycker det där är bra så här. Man dubblar liksom så.
Mm.
Men man kommer över liksom tre ägg.
Mm.
Då vill inte jag ha tre gulor.
Ja, då kan du ha två.
Då vill jag ha två. Alltså, då vill man gå ner lite.
Ja.
Fyra ägg, ja, då kan jag också ta två, tre gulor.
Mm.
Man får liksom känna
vad som känns.
Ja, det är feeling.
Ja. Och det är där, det finns ingen recept på det liksom.
Nej.
Men där kommer vi då till den här liksom smeten. Och då har du då den här smeten. du har helst en stor skål så att du verkligen, alltså folk som tar fram en sån här liten skål och så börjar alltså det,
ja, nej, det går bort.
Och så skvätter det och så ska du ha massa parmesan eller pecorino och så, utan skaffa dig en rätt stor
största
skål.
Man som du har hemma liksom.
Ja, ja men alltså en bra stor skål i alla fall som
får liksom vispa in luft i den ju.
Precis. Men då börjar du med, vi säger att vi gör till oss tre då. Mm. Så vi kör 2-3 hela ägg, 2-3 eller 2 ägg eller. Så blandar vi. Sen ska vi riva då den här pecorinoosten. Och om vi ska vara då, ja men vi gör så här, vi tar lite parmesanost idag. Då ska vi ha 70-80% pecorino, 20-30% parmesan.
Exakt så gör jag också.
Ja. Hur måttar du det mot äggen? Hur mycket ost det mot att varje ägg?
Lika mycket ägg, lika mycket ost.
Ah, okay.
Så att du vill börja med att få en klump. Mm. Du vill att det ska kännas så här, men gud, det här är ju en klump.
Ah.
För vad du sen ska lösa ut den här lilla klumpen som du har skapat, det är pastavatten. Mm. I smeten.
Och där är ju tipset att man kanske inte ska ta sitt pastavatten direkt ifrån pastan utan från kastrullen. Man kanske tar ur pastavattnet, lägger det liksom i en bunke så det är svalna av lite, va? Eller?
Alltså egentligen
så jag tänker, annars tillagas inte. Det gör inte gör det.
Nej, det gör inte det, för det är så pass det är fortfarande vätska. Det är liksom ingen, alltså det har aldrig hänt mig.
Nej, okay.
I alla fall.
För mig har det hänt, men då är det kanske jag fel. Ja, men då kanske
okej. Okay. Ja, men då absolut. Men här finns det två saker då. En sak som är viktig att komma ihåg, det är att parmesanosten och pecorinoosten ska rivas på det minsta av rivjärn.
Köp ett microplane. Ja. Det är allt.
För att du vill inte ha en stor klump ost den här smeten, utan du ska ha osten som att det är jag kan inte jämföra
det
någonting.
Det ska vara liksom som så här
ströbröd.
Alltså, det ska vara som, om du säger som lika som ströbröd.
Ja.
Så stor typ.
Ja, super smått så att du inte får de här klumparna.
Har man ett sestjärn hemma så är det jättebra.
Jättebra. Men vad man nu kan göra då, det är att du kan ha den här klumpen. Och du kommer tycka att men den här klumpen, det ska vara som en, du kan ta med en sked så bara boom, du kan liksom lyfta upp den. Det är en tjock klump. Vad du då kan börja med, det är att lägga den här kastrullen över kastrullen där som pastan kokar i och göra alltså värma upp den här äggkrämen så att du tillagar äggen utan att det blir äggröra genom att värma upp dem i vattenbadet där pastan kokar.
Så vilket man
gör nästan en hollandaise.
Ja, exakt.
När den, då kommer du börja märka på den här klumpen att den börjar släppa och bli krämig. Sen kan du ta av den, låta den stå och svalna och ha i kanske en, ja men en sån här liten, kanske en halv eller en hel deciliter pastavatten. Blanda. Tills det blir konsistensen som en hollandaise eller bearnaisesås.
Ja, exakt. Ja, precis. Det är jättebra tips ju, det där. Då får du till det där, om man gör det.
Ja.
Och när man gjort den där, då har man gjort grunden. Nu ska det egentligen bara monteras ju.
Och här kommer vi till det
kritiska
resistans.
I ditt program så hällde du ju också stekfettet i smörjet.
Exakt.
Ja.
Bra. Var det bra eller dåligt för dig?
Jättebra. Ja. Jag glömde bort det. Det här fettet då som finns kvar i pannan innan du har i pastavattnet, det kan du spara ner och ha i äggkrämen.
Jag tycker att man ska smaka på äggkrämen, för att den kan vara att den blir salt av pecorino.
Ja.
Och då blir det väldigt salt av den där. Så man får liksom passa på om man inte har för mycket. Så det är nästan bättre. Alltså, det är så gott att få med det där fläsket också. Men kanske ännu bättre att ha mer pastavatten så att säga.
Verkligen.
I den. Men så man får känna efter lite där. Hur mycket man ska ha.
Men det är också en sak att så här, tycker man att man har för mycket fett så spara det alltid, men släng det inte utan ha det i ett glas.
Ja, ja.
Så att du kan smaka av såsen och känna att så här, fan, det är för salt. Då behöver du inte använda fettet liksom. Men då kommer vi till då de här sista sekunderna. Du har pastan här kan kokas kanske en halv minut innan den är perfekt al dente.
Vissa säger 3 minuter.
Nej, vad fan. Det är så sjukt. Det är om du gör en sås.
Ja,
det här, carbonara är ingen sås.
Det blir klar, liksom.
Carbonara är ju en rätt liksom, där pastan är i fokus. Och det är egentligen en sås som bara kramar den här pastan. Men det är ju ingen tomatsås. Det kan du koka klart pastan i. Liksom. Men här kokar du ner pastan i vätska med fett. Liksom. Så att en halv minut skulle jag säga. Max en minut kanske innan pastan är färdigkokt. I med pastan i stekpannan.
Du lyfter upp den direkt från med hålslev, eller?
Ja, med hålslev.
Det är väl en grej. För då får du med ofrivilligt mycket pasta.
Då har du hur mycket pastavatten som helst.
Så man tar liksom hålslev och lyfter upp det man ska ha i sitt fläsk som nu är varmt.
Så skit i durkslaget. Durkslaget är ändå bara onödig disk.
Ja, exakt.
Så skaffa dig en tång eller en sån här stor slev med hål i om du nu har kort pasta. Och sen låter du då på låg värme, bara låt den här pastan koka klart sina 30 sekunder eller en minut i den här fettvattens historien.
Mm.
När du känner att du kan luta på pannan, du drar pastan uppåt mot kanten och du har inte en pöl med vätska, utan du har en, ja, men en unst av liksom, den är en krämig liten vätskig olja, sås av fettet. Mm. Mm. Du kan liksom, det vi säger att det är så här lite, men det är inte mycket, men det är inte för lite, utan det är en perfekt blandning, lagom. Då kan du börja gå i med den här äggsmeten. Och då kan du gå på väldigt låg värme. Du behöver inte stänga av värmen, utan du kan gå på låg värme. Då håller du i den här såsen, äggsmeten. Låt den, det kan helst få liksom bli, du ska se på pastan och den här såsen att det är lite för mycket sås. Det är egentligen bara bra. För att har du för lite sås med pastan, då blir det lätt torrt. Mm. Och då kommer du vara tvungen att ha i massa pastavatten, och så kommer det sluta med att den här pastan bara smakar pastavatten.
Mm.
Och krämigt, men den smakar inget ägg. Men vad som är grejen med en carbo är att du ska känna ägg. Mm. Det finns ju en anledning till varför det är ägg och inte grädde.
Ja, det är mycket ägg också.
Det är mycket
ägg. Det är
du ska känna att det här är fattigmans mat.
Ja.
Att det är ägg och guanciale. Mm. Inte för att grädden, det är så här, du för att det ska vara krämigt. Nej, men det är inte en carbo det en carbo ska stå för.
Nej.
Och nu kommer vi till ett ord här. Bavosa. Bavosa. Bavosa är ordet som är den här hårfina gränsen mellan krämigt och nästan koagulering.
Mm.
Ja,
det gör att när du har spaghetti carbonara, så du har du spagettin. Du slurpar en carbonara med spagettin. Oftast en förkrämig carbonara med mycket pastavatten, det kommer skvätta.
Mm.
Att det är för rinnigt.
Mm.
En för torr, det är du fastnar när du slurpar. Mm. Det tar stopp.
Det blir stabbigt.
Den perfekta bavosa, det är när du slurpar carbonaran. Det krispar till i munnen, och vad du har kvar på läppen i en tjock äggsmet som är tillagad. Det är alltså att den är på gränsen till koagulering.
Mm.
Men du kan dra med fingret och känna ägg.
Mm.
Inte rått ägg, inte äggröra, utan någonstans där i mitten.
Ja. Återigen, ska vara som en bearnaise-konsistensen.
Nästan som en bearnaise, exakt.
Ja, ja.
Och därför är det ofta svårare att göra en spaghetti carbonara, just för att spagettin hinner ju liksom, hinner ju dra med gaffeln runt. Och då hinner den på de sekunderna bli torr.
Mm.
Så att det är väldigt bra att göra en spaghetti carbonara och lyckas.
Mm, mm.
Men därför ska du då, när du har den här äggsmeten i pannan med pastan, så går du på låg värme. Och så börjar du bara röra runt. Tills du börjar se att när du drar pastan på botten, och du börjar se att, oj, det blir tomt. Alltså det följer med ägg.
Mm.
Då, när du ser det på en sekund, då drar du av den från värmen. Och sen så kan du liksom börja hantera den. Och det är när du liksom kan, när du ser att den nästan börjar bli äggröra. Alltså inte äggröra, men den börjar dra med sig i botten.
Mm.
Då börjar äggen tillagas.
Mm.
Och det är den här hårfina gränsen. Mm. Från att det här
går det fort alltså.
Det går jävligt fort. Mm. Och det är där italienarna tyvärr är så här. Nu är det alltså på minuten. Mm. Ät jävla carbonara.
Ja. Och så strör man, har man kvar massa guanciale.
Mm.
Som man bara strör över då.
Mm. Sprinklar, men också lite extra ost.
Nej.
Nej.
För det är det här som folk är fel.
Nej, för då blir det ju stabbigt.
Då blir det torrt igen.
Ah, okay.
Så skit i osten, för osten finns.
Man lockas ju av att göra
det. Jag vet, men det är inte den typen av rätten.
Ah, okay.
Det enda du ska göra då, som du säger, på med guancialen och sen över hela tallriken. Nu snackar jag alltså på kanterna allting. Svartpeppar. Nej. Malet. Mm. Nyfärskt malet svartpeppar.
Mm. Då blir det ju vackert. Alltså det blir det som dekorationen så att säga. Alltså,
och då får du den här rosten i munnen. Ah. Det första.
Ah,
du får så här, nästan som att du hostar till.
Mm.
Svartpeppan. Du känner liksom historia.
Mm.
Av kolahustron. Inte fan vad jag är. Liksom, du känner
historia.
För att svartpeppar också är inte. Vi svenskar är väldigt dåliga på att använda det som en krydda.
Mm.
Vi har svartpeppar på allt. Men vi vet inte varför.
Nej.
Salt har vi alltid. Och så svartpeppar på det. Men
gjorde
varför?
Du något med svartpeppan också? Alltså att du kokade svartpeppan i vattnet?
Ja, men det kan man göra om man vill ha en tydlig så här, svartpeppar. En liten så här, lyxigare svartpeppar-ton. Om du gör en cashewpeppe där svartpeppan egentligen är fokus. För det är ju egentligen bara svartpeppar och ost. Då kan man göra det. Carbonara tycker att det är okej att du bara kör ner den i stekpannan och
färska, får rosta där. För att jag tycker att om man ska liksom bränna av svartpeppar i början, så tycker jag att det måste vara hela pepparkorn. För bränner man av malen peppar, så bränns den jävligt lätt.
Ja, exakt.
Och så det är det som gör en ketchuppepper.
Bra där.
Så det är liksom, det är en bra, man kan skita i det och ha man bara färsk malen på toppen. En god svartpeppar på toppen blir underbart.
Ja, men underbart.
I Stockholm då, skulle säga det. Utan att, ja, jag vet inte, vi behöver inte tänka på varumärken här, det är inte Sveriges Radio.
Nej.
Men i Stockholm, för där, jag vet inte om jag har upplevt någon sån här, att jag har gått och ätit en carbonara som varit så här, åh helvete, jag vet inte riktigt om jag har hittat det än.
Nej, men det finns några ställen, jag ska kolla här bara så att jag säger rätt nu, jag har ju faktiskt en lista här med carbonara. Jag var på ett nytt ställe i Vasastan förra veckan. Där jag faktiskt åt en väldigt bra felfri carbonara. Och de var jättegulliga som jobbade där. Ett helt nytt ställe som har öppnat på mitt emot Mellqvist.
Rörstrandsgatan.
Det är en liten trattoria som heter Corazza.
Okay.
Det är ett par från Italien. Jag vet inte om en av dem kanske är svensk. Där jag var där på en söndag och skulle bara ta in en halv carbonara bara för att jag var tvungen att testa, för att jag såg på menyn att de körde en klassisk med guanciale, pecorino och så. Och den var i stora lag felfri. Hans son som jobbade där, han kunde inte svenska, skrev till mig på Instagram på italienska efteråt och var super, han förstod att så här, men shit, folk pratar om dig när du gick härifrån. Jag förstod att att du var någon, så skrev han tack för du liksom var här. Det var jättegulligt att han ens skickade ett sms eller
men fan vad härligt.
Och den carbonaran var den var så som den ska vara. Sen finns det, jag skulle säga Corazza, jag skulle säga att Adria, som ligger på Tullegatan, gör en väldigt bra carbonara när de väl har den. Det är inte alltid att de har guanciale sådär.
För jag tycker att de har Stockholms bästa vongole där.
Ja, men de brukar köra vongole ibland. Santo har ju också en väldigt bra vongole. Claudio, som jag tror han heter, som jobbar på Santo, har haft supersvårt under hela pandemin, typ nästan stått själv i köket med sin lilla unge och stått i köket och lagat mat.
Vackert.
Så att jag har verkligen velat så här gå dit och supporta och liksom skriva på Instagram att det, för det är väldigt autentiskt, sjukt bra. Han gör Stockholms bästa gricha, kan jag säga. Om man vill gå och käka gricha på Santo på Roslagsgatan. Eller i Roslagsgatan. Men jag skulle, Adria gör bra carbonara när de gör en. Sen är, nu ska vi se, det finns någon till restaurang som gör en bra carbonara. Måste tänka.
Men det finns ju ändå som är, vad fan heter den? Tresanti, som ligger på
Osteria Tresanti, ja.
Det är,
en gammal klassiker.
Riktigt,
liksom.
Typ en av Stockholms första, va?
Ja, precis.
Som är så här, de har, det är lite blandad kvalitet genom åren har varit, tror jag.
Ja.
Men nu har de ju en, eller fallet för ett halvår sedan, så hade de en salsicciapasta som var helt otrolig, som blev en sån grej och folk gick åt. För övrigt, den bästa salsicciapastan jag har ätit i mitt liv har jag ätit hos din pappa i
Spanien.
I Spanien.
Åt du Bosconero?
Ja.
Med salsiccia. Gott.
Alltså jag tyckte den var helt otrolig.
Fan vad kul, den växte jag upp med. Det är klassisk, förstår jag.
Alltså den var fan, det var heaven alltså.
Fan vad kul.
Ja, den var grym. Alltså.
Vad glad jag blir. Jag kom på carbonaran som är det lilla hidden gemet. Och den brukar variera. Ja, men just det här, för att italienare kockar, vissa har dåliga dagar, vissa har dåliga minuter. Så att du kan liksom aldrig egentligen garantera att det ska smaka likadant. För att en pasta, du vet, det är feeling, det är känsla.
Temperamentstyrd mat
och det är liksom al dente ibland. Det är lite för krämigt, lite för gräddigt, lite för torrt. Men det finns en liten krog i Vasastan som varje gång jag har varit där, de är supergulliga, de är nästan bara italienare, de kan knappt prata svenska. Det är en liten vinbar som serverar oftast en felfri carbonara. Men de serverar varje gång jag varit där den bästa tiramisun i stan. Och den brukar vara väldigt svår att få till. Och det är en restaurang som heter Garage del Gusto.
Var ligger den?
Den ligger alltså egentligen nästan mitt emot Sushi Shou.
Ja, Bra, det är tänkt på, ja. Okej.
Där ligger ett ställe som heter Garage El Gusto.
Upplandsgatan.
Det här är så här, för Garage El Gusto vill helst vara en liten så här hemlig kvarterskrog. Mm. Så att, försök, vi vill ändå hålla det här familjärt och vi vill inte sprida det.
Nej, vi har inte så, många lyssnare.
Men jag menar att så här, ju mer kommersiellt någonting blir, desto mer tappar de ju kvalitet. Det är
jättesvårt att upprätthålla en autenticitet och kvalitet om man har historier.
Ja, och det kan alltid vara att säga, jag var på Garage El Gusto, det var inte alls så bra som du sa. Nej, det var väl antagligen inte en bra dag. Nej. Men det är ju inte så att...
Det är charmen ju.
Det är ju charmen. Ibland så blir det ibland så här, nej, idag var det ingen bra dag. Nej. Men så länge de har ju, utgår ju från samma grunder varje gång. Och det är ju guanciale, pecorino och en bra spaghetti liksom. Men jag skulle säga då, Adria, Garage El Gusto och... vad var det jag sa nu? Jo, Carrozza.
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 Ja, men bra. Fan, vi kan ju lista dem här också sen.
Ja, ja men det här är så jäkla härligt. Då har vi gjort en perfekt carbonara.
Ja, jag blev också så nyfiken bara på. Du sa att du hade ätit lunch innan du kom hit. Jag tycker, det är därför vi har en podd. Vi älskar att prata om mat. Men vad fan åt du som var så gott?
Jag åt på Teatergrillen.
Ja, bra.
De hade en kockavän idag. Ja. Som var liksom, ja men det var en kyckling med någon slags... dragon.
Eller har de tupp på riktigt? Nej, de har kyckling kanske. Det är kock och vän i tupp.
Ja, jag vet.
Ja, men de har inte det.
Nej, det vet jag.
Kan jag tänka mig? Nej, kanske inte.
Det vore ju sjukt. Ja.
Jag vet inte skillnaden på tupp och kyckling. Tupp är en gammal gubbe.
Ja, men jag kan säga så här, den var så saftig så att det var ett skämt. Ja. Jag vet inte fan hur de har gjort det. Men det var en dragongräddsås med lite sparris, vårlök och en väldigt smörig potatismos till.
Frågade,
jag kan säga att det var inte så äckligt.
Jerka frågade precis om tupp var en gammal gubbe. Du men vet ju att tupp är hanen, eller?
Ja, exakt.
Ja, men det
lät som du menade du en människa?
Nej, nej, jag menar att han inte ens repeterade över.
Jag trodde att det var en gammal människa.
Ja, fan, det är han som har jobbat där, va?
I tuppen?
Det är han som har, ja, men han har flyttat till Rish. Det är tuppen, va? Tuppen Eriksson, va? Eller vad han heter.
Nej.
Jo, men kokar vi. Det är han som kommer med kuk med vinet.
Nu spårar det här. Nu är vinet som pratar.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Men vi har ju också fasta segment i den här podden.
Ja.
Benjamin, du har ju lyssnat på den.
Ja.
Ja, då har vi också så här, veckans hack, veckans krog och ibland veckans matminne och ibland veckans äckel. Och det är så här, helt upp till dig om du vill dela det eller inte, annars så hittar vi på något. Men så här, matminne, veckans äckel, veckans hack. Har du någon hack till exempel? Har du någon hack i köket som du säger, det här är så jävla bra och det här kan inte jag leva utan och det skulle förgylla andra människors vardag när de lagar mat? Har du något sånt?
Oj, bra fråga. Ja men då har jag väl lifehack, är väl, men det är ju rätt klassisk grej. Det är ju spara parmesan eller pecorino.
Ja, men det är bra.
Kanten som man ofta slänger.
Ja.
Den kan du slänga ner i varenda tomatsås, varenda gryta, buljong. Alltså, den ger ju en liten
allt. Men är inte det där kan jag vara lite rädd för ibland för jag har börjat göra det här nu. Mm. Det är Niklas som har lärt mig.
Så är du rädd att den
smälter. Jag hade det i rödvinssås sist, det blev helt otroligt.
Ja,
men jag är rädd för kanten, är inte det vax liksom. Är inte kanten på parmesan.
Nej. Den är att den är för hård. Det är därför du inte äter den. men den är ju minst lika
mer smak,
ostig.
Ja, smaken, den smaken sitter så långt inne som den bara får koka med länge.
Jag fick för mig att det var så här, liksom vax.
Nej, den kan du absolut köra.
Nej, men det är skitbra. Okay. Spara alla skankar. Spara och alla smaksätt skankar. Alla typer av såser, grytor, tomatsås, vad som helst. Bara i med det.
Och sen, lifehack också, det är väl att så här, har du, men jag tror väl de flesta köper bullar och bröd och sånt där. Mm. Och så blir det alltid någonting över och så slänger man det för att det har blivit för torrt. Mm. Gör inte det, utan stek på dem i smör och gör en dessert, eller kör ner dem i en ägg- och pannkaksmet och gör en pudding, eller liksom spara bröd, bullar, sånt.
Mycket bra. Mm. Ja. Mycket bra.
Bara snabbt så säger det, bara på tal om bröd. Och så här, ströbröd, det är en klassiker du har.
Ströbröd också, pangrattato.
Jag åt en pistagepasta.
På Citano, yes.
Nej, alltså hemma. Bara.
Hemma, ja. Duktigt.
Och det är så här pistageextrakt och sardellextrakt. Liksom, och så där. Men sen då har man då, är man klar, i en massa ost och så ströbröd. Mm. Och så runt det där. Det är så jävla gott i pasta ju.
Det är ju en god textur också.
Ja.
Mm. Och pangrattato kommer ju från Syditalien. Mm. Det är ju fattigmans parmesanost. Mm. Man hade inte råd med parmesanost som de där uppe i norr. Så att man liksom tog det här gamla brödet, mixade det och stekte det med vitlök och olivolja. Och så hade man det över pastan istället för
parmesan. Jo, man landar alltid att allt är bättre i Syditalien.
Ja. Jag som kommer...
Du är ju det.
Min familj kommer ju därifrån, ja. Så jag är ju stolt syditalienare. Mm.
Men sen hade vi också då... veckans krog har vi redan... Ja. Nu har vi pratat om italienska krog, det får räcka. Ja. Men sen har vi också så här... Både jag och Niklas har liksom matminnen som vi brukar prata om, som är så här avgörande. Jag berättade för några poddar sedan om att jag brukade käka helgrillat lamm så här bakom sommarkrogen där jag brukade hänga när jag var liten. Då fick vi så här benbitar av hans kocken som stod och lagade, som han penslade med så här, rosmarin och timjan, och så fick vi den här karamelliserade skinnet på lammet, så satt vi och gnagde på benen bakom, och det var så här, min första ordentliga smakupplevelse, och det har format mig till att ha gjort att jag mat är allt liksom för mig. Och du har väl förmodligen också någon sån så här, det tidigaste matminnet, det bästa matminnet liksom. Vad skulle du säga att det är?
Alltså jag kan tack och lov säga att jag har för mycket sådana minnen. Att jag kan liksom inte komma på någon i stunden. I stunden kan jag komma på, men jag kan inte liksom ranka den nummer ett.
Nej, men det kanske inte behöver vara så definierande.
Men det var, vi var i Sorrento för några år sedan. Vi hade hyrt ett ställe. Och så gick vi ner till lilla hamnen. Och det var ju typ tomt där. Går till den här lilla restaurangen. Det var ju nästan bara en bar inne. Och så var det en utservering. Och det var bara vi.
Visst att det var plaststolar på utserveringen?
Såklart det var det.
Liksom. Alltså det var ingen fancy.
Nej. Och vi började bli stammisar där. Liksom, för att det var så jävla genuint. Liksom. Kostade väl 3 euro för pasta. Och ja, men det var en gång då som jag beställde. Då. Jag beställde en aglio olio. Hon servitrisen kommer in och bara så här, fan sorry, vi kan inte göra aglio olio för att morsan ligger och sover uppe på andra våningen. Mm. Och det är mamman som alltid lagar den aglio olio. Men vet du vad, och jag bara, vad synd, fan jag var sugen på det. Vet du vad, jag går upp och väcker henne. Hon gick upp, en trappa upp, väckte sin mamma. Hon gick ner och lagade en aglio olio till mig. Alltså, redan där är vi rätt övertygade om att fy fan vad god den här kommer bli. Och jag kan lova er att den serveras på en glastallrik. Och du tittade ut över, liksom, över havet och du såg över Atlanten. Du såg du en liten liksom, ett berg, och det var Capri. Och du satt där i badbyxor och farmor hade precis gått ner. Mamman hade gått ner och lagat en aglio olio till mig. Och det var ju liksom, bara det var ju ett matminne. Alltså, liksom.
Gåshud på
riktigt. Ja, men ja.
Och vi liksom, det är så mysigt alltså.
Det slår. Tyvärr så kan man sitta på en trestjärnig krog och bara säga wow. Men en sån där litet ögonblick, det slår det.
Ja, ofta också om man har någon liten, just när man är på semester vid Medelhavet, man har en liten buzz i kroppen, för man kanske har druckit lite kanske till lunchen, och man har den här lilla förhöjda livskvalitetskänslan, och så äter man något. Det är som när jag var liksom i Grekland och käkade de jävla ostbollarna på en jävla öde strand. Och så någon gumma som kom fram med 7 ostbollar i en korg, inget mer, en iskall öl, och så var de bara så här, de var så jävla goda.
Men sen kan jag säga, sen har jag haft jag fick ett glassbud i somras av en gelateria som heter Edsvikens, som är, visar sig då vara enligt mig i Stockholm, en av Stockholms bästa glass. Och de hade då skickat då ett glassbud på 3-4 olika glassar hem till mig. Så jag stod där ute på vid balkongen och liksom så här, okej, ska vi se vad det här är. Alltså det är en vanlig tisdag, det var sommar. Jag stod i, jag hade precis käkat middag. Skulle ta en sked i den här glassen och bara så här. Och jag bara känner den här pistagen bara sväller ner mot min hals. Den är kall men den är krämig, den är inte hård. Jag känner pistagen och jag bara så här, vänta, what the f-? Vänta. Är det nu jag har min glassupplevelse?
Nu är det 23.
Inte i badbyxor på en strand i Italien. Nej. Jag står här på en jävla balkong. Jag har ätit en rätt tråkig middag. Det här är goda. Nu har jag den godaste glassupplevelsen jag har haft i mitt liv. Så att det kan ju också vara så otippat att du bara, och det var det. Just då var det så här. Alltså, du vet när du äter något och du bara, jag tror fan det här är den godaste kanelbullen jag ätit i mitt liv. Och det kan ju verkligen komma från ingenstans.
Snabbt glassminne jag har. Det var också typ 2 år sedan. Då var jag på det här som heter Punk Royal. Då har de med glass efterrätt där. Som är en kanelbulleglass. Vad smakar den?
Nej, men jag äter kanelbulleglassar förut.
Ja, men det är så gott.
Till och med alltså, gjort den.
Det man gör då, att man gör en klassisk jävla glassmet bara. Ja. Ägg och liksom socker och grädde.
Ja.
Sen bakar man en plåt bullar. Och så fort när bullarna är klara, fortfarande varma, så skälper man ner det där i själva glassmeten.
Ja.
Så får den stå där. Bullarna får då över natten och dra i den här grädden med sockret och äggen. Så tar man bort bullarna. Och då smakar det så enormt mycket bulle. Och så gör man den här glassen så perfekt krämig.
Ja.
Och så lastar man i. Och så jag åt det med en kompis och, och min tjej och hans tjej.
Ja.
Vi gick in i trans, jag och min kompis. Och åt upp allt. De fick inte smaka på det.
Nej.
Så vi fick ta in en till så de får smaka. För det var helt galen. Det var det godaste jag
ätit. Men kanelbulleglass är otroligt gott. Och det, om man ska göra det hemma så kan man göra precis så. Men det man inte får glömma är att hälla i lite brynt smör.
Gott.
Men sluta.
Men får jag fråga så här då? Stockholms bästa krog, det går inte att svara på. Nej. Men vad kommer upp i ert huvud?
Vad dyker upp i mitt huvud? Gud. Vad som där.
För mig dyker PA och Company upp.
Ja, vet du vad, det är faktiskt en bra krog i dess rätta bemärkelse.
Det är liksom så här, den har alltid funnits. Ja.
Jag har aldrig ätit där.
Nej, men snälla. Du har aldrig ätit på PA och Company.
Jag borde vara en person som har ätit PA och Company. Jag har aldrig gjort
det. Känns ju du känns som att han som alltid sitter på söndagar i hörnet.
Ja, nej, jag har varit på efterfest på PA och Company en gång.
Aha.
När det var stängt. Så hamnade jag där och sen efter det så hamnade jag ner i en grotta under PA.
Ja, du hamnade på grottan.
Ja. Ja. Nej, men det var en av mina bizarraste kvällar i mitt liv. Ja.
Där kan man ha en väldigt
härlig. Jag kan inte berätta detaljer.
Grottan ska vi inte prata om i detalj.
Som fucked up shit alltså.
Ja. Nej, men jag tycker inte.
Grottan är magisk.
Ja.
Ja, det är ju helt omöjligt att säga.
Vi får prata om det när vi har slutat spela in.
Ja.
Jag tycker det är skitsvårt att säga den bästa krogen. Alltså, det är så jävla svårt.
Och det är ett väldigt bra svar. Ja. För att man kan inte tycka om.
Beror på vad man är sugen på.
Ja, det är precis som att säga, vad är den bästa låten?
Vet du vad den bästa kan vara ibland? Det kan vara liksom McDonald's på Götgatan.
Ibland.
Också.
Ja. Du är nog rätt ensam om det. Men ibland så kan. Nej, men absolut.
Men det som jag saknar i Stockholm.
Nej.
Som jag tänker så här, nu, jag är delägare i en restaurang. Som du vet.
Väldigt bra restaurang kan
jag säga. Tack. Men där finns det så här, där tänker man så här, vad finns det för utvecklingspotential? Vad skulle man vilja starta för nytt? Vad saknas i Stockholm?
Ja.
Och nu kanske jag bränner någonting här, och det finns säkert i Stockholm. Men jag saknar typ som Barafina i London. Eller vad heter den? El Camino i Palma. Där en restaurang bara är en lång bardisk med ett öppet kök. Det är bara en lång, alltså lokalen kan vara 50 meter lång. Det finns inga bord. Det finns bara, du kan sitta två och två längs en bardisk. Och så är köket bara längs med. Kockar står och skriker, langar ut direkt. Alltså, det finns inte i Stockholm. Nej. Det saknar jag. Det skulle jag vilja öppna.
Men kul, för det är ändå så här, matmässigt så finns det ingen regel där. Utan du vill bara ha en lång bar.
Du vill bara ha en lång
bar. Ja, det kan vara vad som helst.
Jag vill bara äta på
bara. Jag bara menar så här, det finns ingenstans där jag mår så bra som när jag sitter i en köksbar.
Nej.
Det är som att sitta på Hantverket eller Lilla Ego eller något. Då vill man ju ha köksbarplatserna.
Lilla Ego är väldigt bra. Ja, jag var hemma hos Tom Sjöstedt i lördags och käkade middag.
Är det sant?
Det var, han lagade väldigt god. Han lagade nog godaste lammet jag ätit.
Men han är en av mina favoritkockar.
Ja. Oj, men Tom han gjorde en laxtoast i förrätt med kaviar som var 10 poäng. En lammrygg och sen lammläggsragu. Och sen gjorde han en väldigt, väldigt bra fluffig tiramisu till efterrätt.
Ja.
Varför var du bjuden dit helt plötsligt nu då? Varför att du Benjamin?
Nej, för vi tycker om mat och vi gillar
men Jerka, vet du, Jerka har skrutit i den här podden att han är ju kompis med Tom, säger han.
Ja,
men han får aldrig inbjuden till middag.
Du har aldrig inbjuden till middag.
Nej, jag har aldrig blivit. Aldrig.
Men vet du vad? Jag kan bjuda hem dig till en middag.
Ja, men snälla gör det.
Ja, men alltså, det är det som är så här kul med som så här, skillnaden från i matkulturen och matmänniskor och musikmänniskor. Jag tycker att generellt så tycker jag att musikmänniskor är väldigt dåliga på att dels ge cred till varandra. Mm. Två, att så här, kunna hänga privat. För att musikmänniskor generellt tycker jag är väldigt svåra. Mm. De ska vara så här inkognito och man har svårt att ge cred till någon, för att då är det som att man avslöjar att oj, jag lyssnar faktiskt på dig eller sådär. Jag tycker det är fint att bara visa uppskattning och att visa att, eller du vet, peppa någon. Mm. Eller bara säga att man tycker att någon är bra. Mm. Kockar däremot,
bra på det.
De är väldigt bra på det. De har ju gemensamt är att man älskar mat. Mm. Oavsett genre, oavsett matkultur. Det är samma, man tycker om mat. Och jag är ju varken kock, har restaurang eller är i matbranschen. Men jag lyckas ändå hamna med väldigt många kockar på middagar, just för att jag är så, precis som ni, så matintresserad. Mm. Och där tycker jag det är skönt att det är liksom bara så här, det finns inga prestige eller någonting. Nej. Utan vi bara tycker om mat.
Ja, och alla så mår bra om alla, alltså det gynnar ju krogbranschen och kockar.
Såklart.
Så här, går din krog bra, kommer min krog gå bra.
Ja, att den här konkurrensen liksom, den finns inte. Nej, för det är så här, är vi tre krogar på samma gata, det är väl asbra om jag är fullpackad. Mm. Då kan jag skicka ner mina gäster till er.
Ja. Och det eller tvärtom. Ja, för det är väldigt viktigt att man är så utåt. Alltså, jag jobbar länge i restaurang liksom, men ja, jag vet ju också hur jävla mycket skit snackas.
När man är i onödan.
Nej, men när man är själv, alltså, ja, i sitt gäng på sin restaurang, då kan man liksom så här spigalla på någonting. Men man skulle aldrig gå ut offentligt med att liksom säga att man tycker någonting är pissdåligt. Om man ska prata, om man får en fråga om någonting som man tycker är ett pissdåligt ställe, då lyfter man upp någonting som också är, för det är alltid någonting som är bra.
Ja.
Så att man hittar alltid det goda ofta att liksom prata om inför andra. Det tycker jag är fint med
matvärlden. Och jag tycker det är fint, jag som ändå har släkt som jobbar med restaurang, det är fint att se andra krögare komma till andra restauranger och hänga, och att så här, efter det, när de är klara så kommer de till en annan krog.
Ja, för det är väldigt viktigt också som krögare att bete sig bra på andra, alltså andra restauranger. Ja. Man, liksom, man är värdig, man är bjussig, och man liksom så här, ja, man verkligen uppar den här restaurangen även om man är där. Mm. Det är väldigt viktigt.
En mysig grej som händer ibland på Sandhäxan, det är att så här, man har utbyte med andra krogar runt omkring om p-mat. Ja. Så ibland hör 800 grader av sig bara, vill ni byta p-mat?
Ja, just det.
Jättebra ju.
Så skickar de ett gäng pizzor och skickar ett gäng mackor, och så sitter alla och bara njuter av varandras, liksom, det finns ingen så här, de där jävla töntarna, utan det är bara så här, fan, ni är skitbra, vi är skitbra, vi har lite utbyte här.
Ett karbotips.
Ja.
Snö.
Ja, det är
snö är gelaterian på Odengatan, precis vid Sandhäxan, som brukar göra lunchpaster.
Och då gör de carbonara bra.
De gör en fruktansvärt bra carbonara. På färskpasta.
Ja, okej.
Okay. Och så här pizzabitar, eller?
Ja, alltså de gör väl lite focaccia och,
just det.
Pinsa och sånt där. Mm. Absolut. Men deras glass är också väldigt bra.
Men har inte de lite skitnödig glass? Eller så här timjan och böckling typ?
Men vet
eller,
du vad? Jag tycker inte att det är så skitnödigt. Nej. För att när du väl får in det i din käft så, gott, så får du lite...
Jag kommer tänka bara snabbt på p-mat. Det är personalmat vi pratar om.
Ja, ja.
Det är som, jag gjorde min första provjobb på min första Michelin-krog.
Oj, vilken var det?
Den ligger i Oslo och heter Feinschmecker.
Aha.
Då fick man som uppgift liksom, att du ska laga personalmat.
Just det.
Alltså till alla i köket och i servicen också. Och jag har aldrig varit så nervös i mitt liv.
Nej, det köper jag.
När jag gjorde den här. Mm. Men jag gjorde bara liksom en stor lammstek med, liksom, med rotfrukter. Och så här, ett ganska enkelt safeguard, men verkligen gjorde den ordentligt. Alltså de sekunderna när liksom här Lars-Erik Undertun heter han som driver det stället.
Okay.
Och Filip Langhoff som var kökschef då, de två som jag verkligen visste. De här såg jag upp till. När de började, började skära i den här. De här kritiska blickarna. Jag tror inte de tänkte på det ens. Men mina ögon så dödade de mig. Liksom, så bara, vad har vi gjort den här, säger de. Så, jag upphör upp handen lite. Bra jobb.
Wow.
Då var det så här, det var alltså min största liksom komplimang i mitt liv, att de sa bra jobb.
Bra jobb.
Ja.
Alltså så här, det var så viktigt för mig att den jävla gubbarna skulle tycka
så gott. Men jag tror också att p-mat generellt jag tror inte man har så här, absolut det är ett försök för att bara se att du ens kan laga mat kanske, antar jag. Men annars tror jag att personal generellt är ju också ett sätt att bara samla ihop sig allihopa och bara tacka för kvällen, äta någonting.
Ja, men det här är innan service.
Det, det är liksom, ja, är det innan
ja, man gör det alltså, och man gör bara så, så jobbar man liksom, preppar man.
Såklart man gör det. Det är efter, nu är jag i så här, Italien.
Ja, hjärnan, nej, men då preppar man och gör det.
Käkar efter klockan ett
då
på
kan det vara, alltså,
ja, men det, är väl lite, det då, finns väl det också.
Nej, det är så många gånger jag har varit med om folk som blir utskällda. Ja. Vad fan är det här? Ska jag jobba nu 5 timmar i ett kök? Oj, du har gjort det här skit.
Det är väldigt sant. Du tänker
och så här, det, då, de, därför man vet man om det där. Och då var därför var jag nervös.
Ja.
Jag har gjort ett litet test. Jag har lagat mat till min tjejs halvsyster, okay, som är en liten sladdis. Hon är 7 år gammal. Hon och hennes bästa kompis Edith, de älskar carbonara. Det är som deras favoriträtt i hela världen. Elle och Edith heter de. Och då så gjorde jag en riktig sån som du har snackat om nu. En klassisk, riktig carbonara. Och så värmde jag på då en sån här färdig rätt liksom, carbonara som man köper liksom, i kyldisken.
Felix eller något sånt.
Och så testade jag på dem. Liksom. Och vad de tyckte bäst om. Och de var ju alltså totalt... De hatade ju den riktiga.
Ja, men vad säger ni då? Vad säger vi? Vad tycker du först?
Jag tycker mest om... Den är
färdigrätten.
Ja. Det tycker jag med.
Färdigrätten. Och vad säger El då?
Hemmalagade.
Du håller med hemmalagade.
Men du äter av färdigrätten.
Du äter mer av den ju.
Ja, men det var för att jag inte hade så mycket kvar den här.
Ja, okej, okej.
Ja, fast jag tycker att du har mer av den där.
Ja, men båda är goda. Men det är bra. Då säger vi, då vinner helt enkelt färdigrätten med 2-1.
Ja.
Härligt.
Välkomna till Pissa på kocken med 3 barn.
Jag blamear inte dem.
Nej, verkligen inte.
Alltså så här, och jag kan vara sån också. Jag kan ju verkligen, när jag är på en krog och äter en halv okej carbonara, då är jag så här, alltså det här är inte så gott.
Nej.
Och en carbonara måste vara original och välgjord för att man ska fatta det goda i den.
Mm.
Annars, alltså jag gjorde en carbo igår på liksom en halvbra guanciale. Sorry Anser, som hade en halvbra guanciale hemma. Parmesan. Och så här halvbra ägg. Och så här, jag var så här, det här är inte så gott.
Nej.
Utan du måste verkligen ha rätt ingredienser och ha feeling och göra den rätt för att den ska bli så god. Jag tror jag ätit kanske 5 goda, alltså riktigt bra carbonara i mitt liv.
Mm.
Det är just den grejen att du, det är därför jag blir besatt av den. För att jag äter den så många gånger och tycker att den är helt okej. Okay. Och sen får jag till den någon gång och då är jag så här, wow, nu fattar jag varför den här är så jävla god.
Mm.
Men den är så sjukt svår att få till. Och det, alltså, jag är 23 bast, jag har pratat om carbonara sedan jag var 11 år.
Mm, mm.
Och jag fortfarande kan inte, jag fortfarande YouTubar varje dag. För jag är besatt av skiten liksom.
Ja.
Men då förstår man ju, alltså Edith och Elle då, man förstår ju dem.
Ja.
Alltså här att de är barn nummer ett. Alltså så här, det är krämigare, det är liksom så här gräddigare, det är mer sås.
Ja.
Det är lite lättare smaker.
Lättare att ta till sig. Ja. Liksom.
Hörrni.
Ja, vi ska börja avrunda.
Ska vi avrunda?
Ja, jag vet.
Ja, nej, det är svintråkigt.
Alex Schulman ska hit och läsa in reklam till sin jävla podd.
Ja. Till sin jävla podd. Men ska vi komma fram till att en carbonara i alla fall då ska innehålla guanciale, svartpeppar, torkad pasta, ägg. Ekologiska ägg och pecorino romano. Vill du ha i parmesan så kör. Se till att äggsmeten blir bavosa, alltså krämig men inte för krämig.
Vad betyder bavosa?
Det vet jag faktiskt inte.
Nej, det är bara ett ord liksom.
Det är ett ord.
Bavosa,
ett
bra
det kan ord. Vi söka på bavosa och se vad det
med zeta eller? Bavosa.
Nej. S, bavosa.
Bavosa.
Och sen skulle jag väl säga att antingen spaghetti eller tortiglioni. Mm. Ingen annan. Mm. Jag tycker inte ens penne, inte fettuccine, inte tagliatelle. Det finns ju så mycket pastasorter att välja med.
Dyker upp med hela fiskar.
Nej.
Här är en bavosa.
Nej, fan. Nej.
Va? Men B-A-V-O-S-A.
Ja, en bavosa.
Bavosa.
Eller kan det vara bavoso? Bavoso kanske det är.
Italien. Bavosa.
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 Alltså, what does bavosa mean?
Ja.
Slavery.
Nej, det kan inte betyda.
Gräv inte djupare i det här.
Nej.
Det är ett ord du har lärt i alla fall. Det räcker.
Ja, det har jag lärt mig på YouTube.
Jävla sugen på att få den där labavåsan på
nej, men snälla,
labavåsa. Oj då. Det kan också betyda att man är en dirty old man.
Nej men snälla, nej. Bavosa, det är krämen. Sloppy.
Sloppy är också ett uttryck.
Ja.
Alltså det kan ju vara att den är så här, ska vara lite...
klumpig och lite alltså, krämig och sloppy.
Kan
alltså...
det vara så det med? Bavoso då?
Bavoso, testa bavoso. Oh,
fan.
Bavoso. Skitsamma.
Ja men det är också kul.
Men det är ju inte slaveri.
Nej, det är klart inte.
Smaken av slaveri på läpparna.
Nej, fy fan vad mörkt.
Det tycker vi inte om. Nej, men vi säger att det är sloppy då. Alltså det ska vara, liksom, det ska liksom vara någonting, alltså, så här lite kletigt. Liksom.
Ja, men precis. Ja.
Vi landar i det i alla fall.
Ja, vi landar i
det. Dirty Old Man tror jag inte ska vara i alla fall.
Nej, Dirty Old Man och slaveri.
Ändå också bara säga, du har släppt en ny platta som är fantastisk.
Ja, tack snälla. Har ni lyssnat på den?
Ja, alltså? Gud ja.
Fan vad...
Ja, alltså, ja, verkligen.
Fan vad kul. Ja. Det är inte många som orkar lyssna på album längre.
Nej, men det, alltså, vad fan. Det är väl inte så svårt. Det är bara att skriva Benjamin Grosso på så fick albumet upp.
Nej,
jo, men jag tror att det kommer att få en revival också. Jag börjar uppskatta mer och mer. När jag körde bil mycket nu på Gotland senast jag var där. Mm. Så började jag säga, istället för att sätta på en jävla podd i bilen. Eller något, så bara, nu ska jag lyssna på de plattorna som jag älskade när jag var barn. Från början till slut. Ja. Och man fortfarande lyssnade på album.
Ja.
Och det är så jävla fantastiskt. Mm.
Jag måste säga, det var faktiskt väldigt, väldigt fint. Det var en tjej som skrev till mig på Instagram att så här, en ung tjej som skrev att ja, men jag började lyssna på första låten, la in den i en playlist. Sen lyssnade jag på andra låten och sen tredje låten. Och sen efter fjärde kände jag att det här är ju en hel playlist i sig.
Att, så här, fint,
ja, det är liksom, det är ju ett album är ju en playlist. Oh. Det är det att så här, den nya generationen vet ju inte riktigt vad ett album är.
Nej.
Det är det som är så fint att så här, och så du fick en egen playlist med det här albumet. Det är väldigt fint.
Ja,
och det är ju det som är essensen av ett album. Det är att det är ens egen playlist.
Men den är i alla fall superhärlig.
Tack snälla.
Och fan, du måste längta jättemycket för att framföra den liksom.
Ja, ordentligt. Absolut. Jag har väl lite planer om i sommar att kunna få framföra det på ett eller annat sätt.
Det är också skönt att bara lägga YouTube och pastas grejer.
Vad sa du?
Det är också skönt att bara lägga kvällen och YouTube och pasta grejer.
Ja, det är också skönt.
Men vi tackar dig Benjamin.
Ja, men tack själv, jag tror att
vi tycker att det här var så mysigt så att det, alltså, om du vill, när du vill.
Ja, men jag är,
välj en rätt så pratar vi.
Fy fan vad kul. Ja, alltså,
vi kommer
så
sitta här.
Vi sitter här. Vi
bor här. Jag blir liksom den tredje medlemmen i den här podden sen.
Ja, men råraka köttbullar, whatever.
Ja. Också sushi är kul att prata om.
Ja,
nu ska vi säga tack så mycket till alla att ni har lyssnat och tack Benjamin.
Tack själv för att jag fick komma hit.
Ska vi gå ut och jag ska ut och käka nu i alla fall.
Ja, gott.
Jag ska hem och laga något halvrisigt.
Ja, jättebra.
Halvrisigt.
Du ska ut och käka också.
Jag ska ut och käka.
Ja.
Ja. Mysigt. Vi får se vad
vad blir för ställe.
Jag vet inte. Jag tror vi kommer röra oss mot söder. Mm. Så det är att man kanske testar liksom Hallman så jag fortfarande inte varit på.
Har du varit på rackamacka?
Rackamacka var det jag tänkte på.
Det är bra.
Med, det är väl den här, de har väl också toasten med tomat som de penslar på.
Rackamacka är så en bränd manchego-bit. Typ,
exakt.
Nej, ja, det är riktigt.
Men jag testade faktiskt Cavenizza för 3 veckor sedan, som var väldigt bra.
Mm, deras nya ställe.
Deras nya lilla vinbar precis bredvid.
Ja, jag käkade
i köket.
Jag var där i måndags. Jag käkade på vanliga restaurang. Det är deras ketchup pepper med deras liksom
fermenterade.
Det är gott alltså.
Väldigt bra. De gör ju faktiskt inte ketchup peppen så som originalet görs, utan de har massa saker.
Ja.
Men vet du vad? Skit i det, för den är skitgod.
Man vill aldrig stå och prata. Så är det bara. Man vill bara sitta här och mysa. Vi ses nästa onsdag. Gå in och följ recept, tack, så får ni se hur vi gör Benjamins carbonara. Puss och kram.
Puss och kram.
Puss och kram. Hej.
Hej. Men nu saknar jag sönder mitt Stockholm och en skön lunch på stan. Promenader på söder, livet på Östermalm och Strandvägens hamn. Så förlåter du mig, för jag ångrar mig, lovar dig, jag gör vad som helst. Som du alltid sagt till mig, borta bra men ändå hemma.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.